Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion idag med två personer. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Välkommen tillbaka, Margareta Bergli.
Tack så mycket.
Och nu har du med dig en person till här. Vem har du med dig?
Jag har min man, Per-Arne.
Ja, välkommen Per-Arne Bergli. Ja,
tack, tack, tack.
Och i förra programmet berättade ju Margareta om sitt namn, Bergli. Jag kunde inte uttala det från början. Var kommer det ifrån?
Från Norge, släkterna Berg och Li som slogs ihop.
Var det så?
Ja.
Ja, för det finns många namn i Norge som slutar på Li, eller hur?
Mm.
Kända människor som, sen förstod jag det, att det var inte Berglie som Margareta hette. Margareta, du var här i november och då berättade du om en fantastisk historia. Berätta lite för de som inte hörde det, för då hette programmet Blev han fostrad till förbrytare? Vad pratade vi om?
Vi pratade om utställningen på Museet om förintelsen som heter Oberättat, där vi var en av givarna. Vi hade, nämligen att Eugen Friedrich hade fått bo hos oss i 7 månader 1969.
Ja, och han var någonting som, han kallades inte bara senare eller rom, utan han kallades för...
Han är Sinti. Och ja. Sinti är alltså en grupp som bor i Tyskland, i västra Europa.
Ja, och det var en fascinerande historia om hur du och, eller ni två, tog emot honom, ja, i ett hem.
Ja.
Långt efter andra världskrigets slut, där han hade... släpps ut koncentrationsläge. Hur gammal var han?
Han var 10 år. Han satt i koncentrationsläge från 7 till 10 år.
Ja.
Och sen öppnades portarna till koncentrationsläget och massor med föräldralösa barn kom ut.
Ja, och då fick han försörja sig som vad då?
Nej, han försörjdes inte. Han måste
överleva. Sig,
överleva. Och det gjorde han i en grupp, man kallar grupperna för en huliganer, huligans. Och de fick ju vara tungt beväpnade. Och på det sättet kunde de hota en by för att få mat.
De rånade folk för att få mat? Mer,
ja,
eller mindre.
Men det var ju kaos. I,
ja, hela
kaos,
Tyskland.
Hela Europa, ja, var, ja, i kaos.
Ja, precis. Och det som är fascinerande, ni såg ju till att ta hand om honom när han var äldre, hade suttit i fängelse.
Han var ju född 35 och kom till oss 69.
Mm.
Han var så mycket mer äldre än oss.
Ja, och ändå tog ni hand om honom?
Ja, vi ställdes inför det i den situationen.
Ja. Mm. Och då skrev han en bok hemma hos er?
Som heter Fostrad till förbrytare.
Ja, och Per-Arne, han bodde i ditt eller ert arbetsrum, va?
Ja, det som var just det.
Ja, och han trivdes bra, för att nu har ju Margareta berättat om honom. Hur upplevde du honom då? För du var också yngre än vad han var.
Ja. Jo, men för det mesta gick det ju ganska bra. Men han var ju ändå svårt märkt av sin uppväxt.
Ja.
Så det var ju väldigt mörka,
ja,
perioder också.
Men det här, när visste ni mycket om andra världskriget och allt elände efteråt i Tyskland? För att det var ju inte det vi pratade om. Vi pratar ju inte om hur svårt det var för tyskarna heller efter kriget. Visste ni mycket om sånt?
Nej, inte så mycket. Men det finns ju faktiskt en del uppskakande romaner just om de här barnhorderna som drev runt,
ja,
i det gamla Östtyskland.
Ja, och min pappa som också var historiker, han träffar ju många här i Sverige som hade flytt från tysk, alltså tyskar, mm, som också hade flytt. Mm. Inte bara judar och romer,
mm. Mm.
Utan också folk som kunde berätta hur fattigt och elände, mm, de hade efter kriget, mm, när de inte hade någon mat.
Mm.
Mm. Ja, men då berättade du i förra programmet, Margareta, att ni åkte iväg ett tag, så att du var borta ett tag, och då berättade du att du hade rest med din man till Nepal.
Ja, och det var ju för att Per-Arne skulle göra sitt fältarbete för att skriva sin doktorsavhandling.
Ja, och det är det vi ska prata om nu. Och när jag googlar Per-Arne Bergli, då står det så här: professor emeritus, disputerade 1983.
Det stämmer.
Mm.
Jag professor emeritus i religionshistoria vid Stockholms universitet i den kompletta
titeln. Är det så? Och då får du berätta, jag som inte förstod det här med emeritus, jag har gjort bort mig när jag pratade med K.G. Hammar och kallade honom för före detta ärkebiskop. Men vissa titlar har man livet ut.
Ja, just det. Man förlorar inte sin kompetens, så att säga.
Nej. Så du blev professor. Och det här med Sydostasien, hur kom det sig att du blev intresserad av Tibet? Och...
Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror det var min syster som skilde där. Hon var så intresserad av Sven Hedin och hans resor.
Ja.
Och jag tyckte Tibet var nästan det mest exotiska landet, slutet. Svårt för folk att komma dit överhuvudtaget.
Pratar man någonting på den tiden om Dalai Lama?
Ja, på den tiden. Ja, Dalai Lama flydde ju 59.
Ja, men menar, pratar man så mycket om honom i Sverige? Var det liksom ett land eller en person? För nu åker han ju runt, ja, Dalai Lama. Ja. Håller föredrag och väldigt många känner ju till honom. Hur var det där på 60-, 70-, 80-talet? Var det mycket?
Ja, i och med att han lämnade Tibet 59 så blev han ju en figur även för västerlandet, en slags...
Ja.
Hoppingivande gestalt.
Ja.
Och han är ju oerhört... Det var ett bra val man gjorde.
Det var ett bra val man gjorde.
Den gången.
Ja.
Men jag var intresserad av, inte bara av Tibet, utan av buddhism. Och jag var ju vid institutionen i Stockholm, där min lärare, Åke Hultkrantz, världsledande specialist på nordamerikanska indianreligioner.
Aha.
Och han såg ju helst att hans... Elever sysslade inte med de texttunga abrahamitiska religionerna. Kristendom, judendom, islam. Det var andra som kunde sånt bättre. Vi borde ge oss ut på fältet och höra med folk vad de tror och vad de tänker. Och titta på vad de gör. Och han ville helst att man skulle söka sig till det som på den tiden kallas primitiva kulturer. Alltså skriftlösa folk.
Ja.
Och jag försökte kombinera det här med buddhismen, är ju en oerhört texttung religion.
Och men, även hinduismen med Bhagavad Gita och allt vad det var.
Ja, det finns hur mycket texter som helst. Då. Men samtidigt så praktiseras ju buddhism och hinduism av människor på olika ställen i världen. Och de läser ju i regel inte texter. Det kanske munkar gör ibland, men vanliga lekfolksbuddhister läser ju inte texter. De gör ju bara vad man ska göra på den plats de befinner sig. Jaha.
Ja.
Och Åke Hultkrantz var också intresserad av religiösa undantagsmänniskor, alltså extatiker, schamaner, medicinmän och sånt. Och det var jag också. Och därför ville jag just träffa tibetanska medier, schamaner om man så vill.
Men hade du någon egen religiös bakgrund då? Liksom för att ibland har ju folk präster i sina familjer och är sökare.
Ja, jo, men inte åt det buddhistiska hållet. Jo, min far var präst också.
Din far var präst?
Metodistpräst.
Ja, och det är väl också ett sätt att man börjar ställa frågor, va?
Ja, jag tror inte att det var så i mitt fall.
Var det inte?
Nej.
Men nu kom det då att du gick från metodistkyrkan till de här. Ja, det var väl avfällning då?
Nej, fel
tro.
Metodismen är ju väldigt tolerant.
Den är det, även mot buddhism.
Men jag blev inte praktiserande buddhist. Nej. Även om jag har stark sympati för buddhismen. Så.
Ja, vad intressant.
Ja.
Ja, så ni bestämde er för att ni två skulle åka till Nepal då?
Eller vi tre. Vi hade en dotter då som var...
Just det.
Var hon 2 år?
Hon var bara, det här var ett väldigt svårt beslut.
Ja.
Att hur vi skulle bete oss. Skulle Per-Arne åka ensam och vara borta ett helt år från familjen och vi hade ett litet barn? Det var ju jättesvårt.
Ja.
Eller skulle vi två åka tillsammans och lämna vår dotter hos mamma?
Ja.
Och det gick inte heller. Så sa vår Per-Arnes syster som var läkare, men ta henne med. Hon kommer att klara det mycket bättre än vad ni gör.
Aha. Hade hon rätt?
Ja, det hade hon.
En 2-åring är självklar på något sätt och anpassa sig till det som är.
Ja, men en 2-åring nöjer sig med att vara med mamma och pappa.
Ja.
Och en svensk 2-åring är ju så ofta så robust.
Aha.
Har fått välnärande mat och inte varit sjuk, inte svag.
Nej. Nej. Och nu är er dotter gammal då?
57.
Kommer hon ihåg någonting från resan till Nepal när hon var liten?
Väldigt lite, men jag har gjort bildprogram och bilder och film tillsammans för att ha minnen kvar.
Ja, ja. Nu får ni berätta om resan. Per-Arne, hur bestämmer man att man, eller hur planerar man en resa till Nepal? Det är ju inte direkt så att man kan gå till en resebyrå och säga beställ flyg, ja, men sen då? Hur åker man?
Det gick ju inte att planera riktigt.
Nej, hur gjorde ni?
Ja, vi gjorde som du sa, vi beställde flygbiljetter och flög till Bombay.
Till Bombay, ja.
Ja, så från Bombay tog oss upp till Delhi. Och där hade vi turen att på svenska ambassaden träffa en rätt märklig person, Robert af Klintenberg.
Aha.
Etnograf, ja. Och
äventyrare.
Äventyrare först och främst, ja. Ja. Och flyktinghjälpare. Han arbetade med tibetanska flyktingar. Och han sa då omedelbart att ni måste träffa Dalai Lama först.
Sa han?
Ja.
Vilken lycka! Ja.
Och han hade en folkvagnsbuss och skulle just upp till Dharamsala där Dalai Lama.
Ja, för han berätta lite grann, för att han flydde från Tibet när kineserna intog Tibet, va?
Ja, nej, han var kvar i flera år. Ockupationen började ju 1950.
Aha.
Från och till, ja, ungefär.
Ja.
Och det var först 59 när det blev för svårt då.
Då flydde han, ja. Och gjorde en egen bas, kan man säga, va? Eller vad säger man?
Det var
man?
Väl indierna som placerade honom där, va, i Dharamsala.
Aha, aha. Och var ligger det någonstans?
I Himachal Pradesh-provinsen.
Okej.
Okay. I norra Indien.
I norra Indien, ja. Jag har ju varit i Gujarati. Ja. I och med att vi, liksom Tyrus, Ulands och Fredsförening,
hållet, ja.
Har haft en ja, systerskoleverksamhet där. Ja. Mm. Aha, så ni kom dit till Dalai Lama?
Ja, och vi bodde, det var ju inga turister där, var ju väldigt, ska vi säga, primitivt och enkelt. Vi bodde, Robert och vi tre, i ett litet rum med britsa längs väggarna och ja. Råttorna lekte på golvet och kackerlackorna på väggarna, så det var fullt liv och rörelse.
Jag vet. I och spindlarna gick i taket.
Ja. Det där var vårt möte med smutsen också.
Ja. Ja.
Jag hade ju med servetter från början, ja. För att kunna tvätta, men det gick ju inte.
Det fanns ingenstans att slänga servetterna heller?
Man slängde ju överallt.
Ja, för när vi var i Indien så upptäckte vi att de hade inga sopor. Allt sopor de hade var ju matrester som de hundarna åt upp. Ja. Och allt annat eldades. Ja. Så det fanns ju ingen sophantering. Nej, så man kom med sina plastgrejer eller pappersgrejer, så fanns det ju ingenstans att lägga dem. I alla fall inte på landsbygden.
Nej, men det fanns inte någonstans. Nej, nej.
Nej. Jaha, men vilket år sa ni att ni åkte?
Vi åkte ut augusti 1970.
Ja, och 1970, det var ju en tid då kanske inte vi hade så jättebra koll på Sydostasien alls, eller Asien uttaget, va? Nej. Så ni kunde inte förbereda så bra på den här resan.
Nej, det gick inte.
Nej.
Och det var ju omöjligt att få ta reda på var det fanns sådana här shamaner och medier. Det hade varit antropolog där tidigare i området då. Så jag visste att vissa platser fanns det gamla medier. Men först där, när vi träffade Dalai Lama, så gick han med på att vi skulle få ett intyg som skulle hjälpa oss.
Aha.
Ja, han skrev inte det själv, men han beordrade sitt sekretariat att skriva.
Kunde han engelska på den tiden?
Han pratade inte engelska med oss, nej.
Nej.
Utan han hade en tolk. Och det var väldigt viktigt att man betedde sig inför hans helhet. Vi fick ju inte andas ut på honom, utan man måste ju visa att man andades in hela tiden när man var i närheten.
Aha.
Och den här munksekreteraren hade ju en sjal framför munnen när han viskade, ja, med Dalai Lama. Men det var en vänlig stämning ändå. Min tibetanska talade, tibetanska blev ju aldrig riktigt bra.
Försökte du lära dig tibetanska? Hade du pluggat tibetanska?
Alltså klassiskt tibetanska. Jo, som buddhistforskare måste man ju ha en aning om de stora buddhistiska språken. Alltså sanskrit och pali, tibetanska och kinesiska.
Kunde du dem? Allihopa?
Du
kunde det?
I texterna, ja. Men att tala tibetanska var en annan sak. När vi presenterade mig för Dalai Lama och talade om vad jag var intresserad av, så använde jag ordet mo. Alltså spådomskonst, framtidsskådande. Ja. Alltså jag uttalade fel så att det betyder kvinna istället.
Och så, här kommer du till Dalai Lama och säger att du är forskare om kvinnor.
Då skrattar han. Ja. Så att det var en lättsam stämning ändå. Ja.
För att man har ju hört honom. Det är en person som nu framträder på de stora scenerna i världen. Han har ju verkligen bra humor.
Ja. Ja.
Hade han det när ni träffade honom också?
Ja, det var ju ett kort möte, men han skrattade i alla fall åt felsägningen. Ja. Och sen välsignade han, tror jag, vår dotter på den. Mm.
Jag kan väl tillägga att han fyllde 90 år. Och i år är Year of Compassion.
Ja, just det.
Ett helt år.
Mm. Men du letade alltså, Per-Arne, efter människor som kunde berätta om... Alltså, vad ska man säga? Sådana saker som man kan läsa om i buddhismen, om levitation, alltså alla de som har såna här, kan förflytta saker, eller vadå? Alltså, för det var en tid i Sverige, tror jag, när var inte det han som kunde böja skedar, Uri Geller och sånt där. Det började komma flower power och massa, man ville förstå lite mer av världen. Eller hur var det så då?
Ja, nej, det är väl en viss skillnad på sådana här traditionella, ska vi säga, om du vill kalla det konstigheter, extatiker.
Ja.
Och de här Uri Geller, inte det mer än New Age?
Jag vet, men var kom inte det ungefär väldigt mycket intresse kring det här, kring 68-rörelsen, alltså love, peace and understanding? Det var liksom, plötsligt var man lite mer spirituell, eller vad ska man säga för någonting?
Ja, det kanske, jo. Men jag var inte...
Du var inte på den
sidan. Del.
Nej, du var inte en del på den sidan. Du var akademiker.
Ja.
Ja.
Men så man kan dela upp vår vistelse i tre delar, tror jag. Alltså den här veckan, eller vad det nu var, i Indien och Dharamsala. Och sen åkte vi till Nepal och begav oss upp till Sherpa-området i nordöstra Nepal.
Ni fick gå?
Nej, vi flög en bit och sen gick vi.
Vi trodde att vi skulle förvandra i 3 veckor, men vi hittade att vi kunde chartra ett plan, ett litet plan. Och det gjorde vi tillsammans, det var ett annat par som ville åka samtidigt. Så med det där lilla planet, enmotoriga planet, så flög vi upp bland bergstopparna upp till Lukla och landade på världens farligaste airstrip.
Det första man såg var ett kraschat plan som låg i början.
Man flög in alltså mot bergväggen. Oh. Det var stup och sen så bergväggen.
Oj, ja. Men ni kom fram. Mm. Och sen fick ni gå och bära ett barn på ryggen då? Eller med någon...
Sherpas väntade på flygplatsen för att gå. De ville gå som bärare.
Aha.
Så vi valde ut 3 stycken. En gick som guide. De andra bar, och han bar med ränna på ryggen.
Och barn, är ett barn då?
Ja, hon fick sitta på ryggen.
Aha.
När vi vandrade på de här väldigt farliga stigarna.
Mm.
Vi hade bergväggen på ena sidan och stupet på andra, så att det var väldigt smalt. Så jag skulle inte våga själv bära henne där.
Nej, jag förstår det. Mm. Ja, jag blir ju höjdrädd bara att se såna här bilder.
Så vi vandrade i 2 dagar.
2 dagar?
För att komma fram till Kum Jung.
Vad är Kum Jung för någonting?
Kum Jung är den byn som vi skulle gå till.
Ja.
Det låg bara några dagsmarscher från Everest.
Okay.
Så vi såg Everest-toppen därifrån.
Hade det redan börjat bli bergsbestigare på den tiden? Det var inte lika poppis då, va?
Nej.
För nu är det en hel business kring det.
Jag har förstått det. Nej, det var inte alls så.
Nej. Ja. Nej. Men hade ni tolk då så ni kunde... Eller tänkte du, Per-Arne, att du gör det förstådd?
Nej, det var dåligt med tolkandet, så därför blev det inte så. De mest tyckte vara med vid sina medieceremonier och spelade in vad som sades och filmade lite och tog bilder och sånt.
Aha.
Såg hur man gjorde och så var det lite prat. Aha. Vi hade just en skärpa kvinna som tolkade, kunde engelska och tolka lite åt oss. Men... Vi fick i alla fall ett första möte med den här typen av människor. Alltså buddhister som tillkallade gudar från bergen. Lät någon av gudarna komma in i kroppen. Och sen kunde folk prata med guden. Och säga, jag har ont i knät och sådär. Vad ska jag ta mig till?
Det var liksom det som kallas för healing idag.
Ja, just det.
Helande,
det den främsta uppgiften för de här medierna är ju faktiskt att vara slags läkare. Alltså man botar folk som har ont här och där. Eller.
Ja. Men hur upplevde ni det då? Var det någonting som du tittade på eller kände du att det här var verkligt? För att det här är ju svåra grejer.
Ja visst, nej, jag var ju ingen läkare. Jag kunde inte diagnostisera.
Nej.
Men jag litar ju på, de anlitades ju. Alltså fungerar det.
Så fungerar det.
Ja.
Ja. Ja, men det måste ha varit fascinerande. Ni kom ju in i en helt annan värld.
Ja, det kan man verkligen säga.
Ja.
Det var fantastiskt att sitta vid de här ceremonierna. Vi förstod ju inte allt, som jag sa. Men...
Nej.
Och sen när man kom ut och det var månljust och de här snöbergen som välvdes över byn. Då fick vi ju nästan en religiös upplevelse.
Ja, det är det man får.
Det var så fantastiskt.
Ja.
Och det är ju speciellt att vara bland människor som tror på allting.
Ja.
Och det finns inget annat.
Nej. Hur såg de på er då? För att när vi var ute i Indien när jag var 17 år. En stor resa ut på ett Sarodai Ashram. När de såg oss vita människor så sprang byborna och gömde sig. För vi såg ut som onda gudar, sa de. De tyckte vi var väldigt fula. Stora, klumpiga och fula.
Men vi hade ju fördelen att ha det här brevet från Dalai Lama.
Aha.
Det var inga problem någonsin för oss.
Så ni togs emot med öppna armar?
Jag måste berätta hur vi bodde. För att när vi närmade oss Kumjung så träffade vi, när vi rastade, en man som försökte förklara för oss att han hade åkt jorden runt med Hillary. Den här byn som vi kom till.
Vad är Hillary för någonting?
Hillary är Sir Edmund Hillary, den första som besteg Everest.
Aha!
Och han berättade hur han hade åkt runt Amerikat. Han ritade i sanden och så olika länder.
Aha.
Och det visade sig i den här byn i Kumjung så förvarades getins skalp.
Ja.
Och vi fick bo hemma hos honom.
Aha.
Så där fick vi något så när avskilt där vi låg. Det var kallt, jättekallt. Vi
var det kallt?
Ja,
det var jätte... Ja.
Det var på 4000 meters höjd. Så att
då är det kallt.
Kallt, ja.
Ja, på nätterna var det väldigt kallt. Vi tog på oss allting vi hade innan vi kröp ner i våra sovsäckar.
Mm.
Och där fick vi ingen annan mat än potatis.
Mm.
Potatis och smörte. Det var så kallt och det var väldigt lite vatten. Så vi kunde tvätta oss inte på 14 dagar när vi var där.
Ja.
Så att det var liksom förutsättningar det där.
Ja.
Så att, ja.
Ja, men det här upptäckte vi också i Indien, att det var helt annorlunda. Det hade de anpassat sig till oss västerlänningar, för de hade haft flera besök, så de visste vad vi tålde att äta.
Mm.
Så de hade beställt konservburkar så att vi skulle äta någonting annat än det de åt. För de åt bara en gröda i taget.
Mm.
Det som då
fanns.
Ja. Så att det var ju säsongsodlat, om man säger så. Mm.
Men uppe på 4000 meters höjd växte bara potatis.
Växte bara potatis. Men överlevde de på potatis?
Ja.
Det finns ju inte all näring i potatis.
Vi såg ju många som hade struma, kvinnor som hade så tjocka halsar.
Aha.
Men man fick upp ris också.
Fick upp ris? Men de åt inte kött?
Jo, när
det, vi fick ibland små strimlor av torkat jakkött.
Ja.
Mm. Man hade ju jakar eller en korsning mellan jak och ko. Så det är klart någon dog eller slaktade.
Då slaktade man den? Ja.
Ja.
Hur länge var ni där, sa ni?
Det var en kortare tid. Det var
14 dagar.
14 dagar. Ja. Och den tredje etappen då på er resa?
Då åkte vi tillbaka från Sherpalandet ner till huvudstaden Kathmandu. Och hörde oss för den tibetaner. Och vi hörde att det kanske fanns medier borta i ett läger vid Pokhara, alltså Nepals andra stad, västerut. Och då tog vi oss dit, och mycket riktigt, vi vandrade upp till den här byn. Och där fanns det inte bara ett medium, utan tre medier.
Aha.
Och en tonårspojke som höll på att bli. Han hade fått den första kallelserna från gudarna att han nog skulle bli ett medium. Så att det var en lyckträff. Fantastiskt, 3,5 medium så att säga i samma by. Och samma kväll vi kom dit och så såg vi en ceremoni.
Ja.
Med ett av medierna som laman, den lokala laman ordnade i templet i, i klostret.
Vad fascinerande. Men hade ni tolkt med er där då?
Nej.
Inte till början, men nej.
Inte med oss.
Nej. Så småningom fick vi en bra tolk, den här tonårskillen som höll på att bli medium.
Jaha, han kunde engelska.
Han var oerhört så att säga, kommunikativ.
Jaha, vad roligt.
Hans engelska kunde ju ha varit bättre, men den fungerar alldeles utmärkt.
Jaha. Ja.
Och då såg vi den första ceremonin, då jag kommer ihåg det, i början av den här, när de går i trans och blir besatta, så är det ofta en upprördhet. Va? De flyger upp från golvet och far omkring i rummet och fäktar. Och,
jaha. Jaha.
Och det här mediet var väldigt dramatiskt. Han får upp och så sprang rakt mot vår dotter som satt mellan oss där. Då kommer jag ihåg att hon blev väldigt rädd när han kom. Ja. Det var en speciellt stor huvudbonad som flaxade och flög och sa trummor och klockor och...
Ja.
Det var hennes första möte.
Men hon var med på de här liksom...
Ja, vad skulle hon...
Ja, hon var ju tvungen att vara med. Ja. Men hon det var... gick bra, alltså. Hon började inte skrika och så blev...
Jo, jag tror hon började skrika då. Eller...
Ja.
Men jag måste ju berätta att när vi kom till byn så sa de att vi fick bo i klostret.
Aha.
Och jag hade tänkt mig, jag har hört om... kloster tidigare att de hade gästrum.
Ja.
Så jag hade föreställt mig att vi skulle komma. Och jag hade varit med en munk och hämtat vår bagage ner från flygfältet. Man fick ju vandra var vi skulle. Så ja. Det tog ju 2 timmar att vandra dit och stå tillbaks. När jag skulle gå till klostret för att vara med på kvällen så regnade det kolossalt.
Just.
Så jag blev, det var ju monsunen, så att jag blev alldeles styvåt. Och så frågade jag, var kan jag byta någonstans? Och här. Och då stod alla munkar och noviser runt mig. Och jag frågade igen, men var kan jag byta? Och här. Och då fick jag...
Gör det?
Ja, då fick jag göra det. Jag hade inget val.
Ja.
Försöka få på mig torra kläder.
Jaha.
Och det var ju likadant till kvällen. Vi skulle ligga i den här, där vi med alla buddor på väggen.
Det är ju tempelrummet kan man kalla det.
Det var där vi skulle sova. Efter det här så skulle vi bry ut våra sovsäckar och blickslåset, det fastnade och... Det var svårt. Alla stod och tittade på när vi skulle lägga oss.
Ja, just det. Det var det stora evenemanget där. Och titta på er. Ja, men ja. Så var det när vi var i Indien också. Vi alla kom för att titta på oss.
Ja. Mm.
Och ta på oss. Peta på oss också.
Ja,
känna på vårt hår.
Ja, visst.
Mm. Mm. Vi var ute i byar där man aldrig hade sett västerlänningar.
Mm. Och det var ju likadant här.
Mm.
Jag tror att det var bra att vi kom som familj. Alltså,
ja.
Att inte jag kom ensam.
Nej.
Det här var ju 70-71 och det var ju inte helt fredliga tider där, utan gerillakriget uppe i gränsen mellan Nepal och Tibet pågick ju. Och en hel del vapen och ammunition smugglades ju i åsnekaravaner genom vår by.
Mm.
Så att det var, kunde vara lite spänt ibland, men därför var det bra att vi kom som familj, att vi inte upplevde som farliga utan etablerad social...
Ja. Men på den här resan, det var då du började skriva din avhandling då? De upplevelser du hade där, eller hur,
ja,
hur funkar det?
Jag började samla material, ja.
Samla material?
Sen var jag med om, vi var med i mängder av ceremonier med de här 3 medierna.
Aha.
Och speciellt med 2 av dem som jag kom väldigt nära.
Mm.
Och jag spelade in allting på band och vi gick igenom bandinspelningarna. Efteråt skrev ner allting på tibetanska ord för ord och medik fick kommentera.
Jaha.
Och det var ju det som
var din
gav mest. Alltså de här. Jag fick ju inblick i en helt tidigare okänd, måste jag väl säga, tibetansk föreställningsvärld.
Mm.
Med de här bergsgudomligheterna av olika slag. Sjögudomligheter. De var ju fullständigt okända för forskningen. Ingen hade intresserat sig för det där tidigare.
Jag såg faktiskt på bokbörsen att din bok fanns där. Gudarna stiger ned. Rituell besatthet hos sherpas och tibetaner heter
just,
den.
Just det. Ja,
så den går att köpa.
Ja, vad trevligt. Vad trevligt.
På bokbörsen, ja. Ja. Men när du kom tillbaka då till Sverige, fortsatte du här då och med materialet eller försökte få mer material för din avhandling?
Nej, det var ju svårt. Utan jag hade såna enorma
mängder.
Jag satt direkt. Det var lite för mycket kanske. Det tog ju, måste jag väl känna, väldigt lång tid för mig att få ihop den där avhandlingen. Livet kom, brukar man säga, emellan där.
Ni fick fler barn?
Just det.
Och ni hade en flyktingboende hos er? Eller var det efter? Det var också efter det, va?
Det var före det också.
Före, ja. Mm. Så ni hade andra engagemang hemma?
Ja,
i Trollbäcken.
Just det. Margareta arbetade ju och försörjde familjen.
Mm.
Och jag satt hemma med barnen och mina papper.
men Per-Arne, när man då blir professor, eller måste man inte hålla på med studenter och hålla föreläsningar också? Är inte så man...
Ja, hålla på med studenter. Ja, men... Jo, det är klart att det är studenter som måste undervisas och examineras.
Ja.
Men jag blev ju professor 94.
Men innan dess måste man inte, när man håller på och pluggar till, alltså det är många, nu så verkar det vara som att man pluggar och så under tiden så håller man kurser, eller jag vet inte hur det funkar.
Jo, jag,
du höll kurser under din studietid själv?
Ja, så småningom fick jag anställning som lektor. Dessförinnan hade jag tre forskningsår.
Ja, just det.
På ett helt annat område, nämligen tibetanska föreställningar, vad som händer mellan döden och nästa liv. Den tibetanska dödsboken är ju rätt
känd. Ja.
Den handlar just om den perioden som många inte känner till, men som kanske finns där. Så där var jag sysselsatt och 3 år.
Men får jag då fråga mina... Det här, jag är ju inte alls i den här världen, så känner mig ganska okunnig kring det här, men... Om man då är professor och har blivit liksom Sveriges kanske den duktigaste på hur det funkar med i Tibet eller hur många kurser kan man hålla om det? Gör du en kurs sen så att studenter kan, så att du kan undervisa i det? Eller är det här bara det som du blir professor på? Du måste undervisa i allt möjligt. Hur funkar det?
Alltså, en professor behöver ju inte, om han inte vill, hon eller han inte vill, undervisa så oerhört mycket, utan det mesta ska ju gälla egentligen den egna forskningen och sen handledning av kommande forskare, alltså doktorander, blivande forskare.
Ja.
Så föreläsningar och sånt fyller inte alls så mycket av en professortid, utan det är forskarhandledningen först och främst.
Det är det du har jobbat med sen som professor?
Ja, kan man säga. Och den egna forskningen då.
Så man fortsätter forska. Hur många människor...
Ja, det är uppgiften.
Det är yrket. Jaha, det är det som är yrket här. Nu går det upp en liten... Jag tror inte jag har pratat med någon professor för. Man går ju aldrig fram till en professor och frågar hur blev du professor och vad gör du? Utan man ser dem bara då och då i medierna där de uttalar sig i sin kompetens, på sitt kompetensområde.
Just det.
Hur mycket är du med på olika sådana här? Hur ofta blir du efterfrågad om...
Jag tror med min stigande ålder så är det ju färre och färre tillfällen jag blir tillfrågad.
Men annars, hur är intresset just för tibetanska ritualer?
Jag fortsätter ju mina forskningar. Vi har ju rest i stora delar av Asien.
Ja, ni fortsätter det här.
Ja. Och speciellt har vi rest i Myanmar, alltså Burma.
Okej, ja. Även efter nu, på senare åren efter...
Ja, senare åren.
Ja.
Sista gången var 2018.
Oj!
Eftersom sen så snart kom ju covid.
Just det.
Och sen den 1 februari så tog ju militärkupp.
Ja, exakt.
Mm. Sen dess är det omöjligt, det är värre än någonsin i landet.
Ja, jag vet. Jag läser också på det där.
Så jag fortsätter mina undersökningar med medier och besatthet i olika asiatiska kulturer.
På
Taiwan har vi filmat och tittat på kinesiska medier.
Ja.
Med ett helt annat slag, väldigt blodiga och våldsamma ceremonier.
Oj.
Vi har tittat på medier i Vietnam.
Mm.
Många kvinnor, mest kvinnor som är aktiva där. I väldigt vackra, teatraliska, koreografiska ceremonier. Men, och sen först och främst Burma, där vi har dokumenterat, studerat.
Du säger vi, ni båda två alltså?
Ja, Margareta har ju filmat och fotograferat.
Så du är också liksom professorassistent emeritus?
Det kan man väl säga.
Ja, vad roligt. Ja. Det måste vara kul att ha det här gemensamma intresset.
Mm.
Ja. Men får jag fråga då, jag har tusen frågor, jag skulle kunna hålla på i 2 timmar, men det får jag inte. Men ibland i Sverige nu är det många som kallar sig för medier. Det finns de som kallar sig för shamaner. De har varit i framförallt Sydamerika, i Peru har de varit och träffat på. Har du träffat på svenska medier?
Nej, ja, jag vet ju att de finns i varenda kvarter på Södermalm till exempel.
Ja, exakt.
Finns det medier. Och vi hade en ayahuasca-forskare från Sydamerika som disputerade.
Ja.
Så att visst, jag känner till den världen, ayahuasca. Det är illegal, tror jag.
Ja, jag tror också det. I Sverige är inte det riktigt.
Vi såg en utställning i Paris om det.
Ja,
ni såg en utställning i Paris. Men då får jag fråga Per-Arne, vad är din egen andlighet i det här? Liksom, du som då kommer från en frikyrklig bakgrund.
Ja.
Hur ser du på det här med när gudarna stiger ned?
Jag är lite distanserad där. Jag var ju främst intresserad av de här sakerna som kulturella fenomen. Och hur de här människorna, hur de förklarar, hur det gick ihop för dem att de var buddhister och samtidigt besattes av gudar. Det var det här fältet däremellan som jag tyckte var intressant att prata med de här människorna om och försöka förstå. Men jag kan inte säga att jag har påverkats i min egen världsbild.
Du har inte gjort det?
Ja, det där. Nej, det förekommer ju, om man nu ska prata om sån, en del underligheter.
Ja.
Som jag inte kan förklara. Men jag har liksom inte grubblat vidare.
Nej.
Över detta. Till exempel om man nu ska berätta om sånt. En av gudarna i den här tibetanska byn fick för sig att bege sig till Sverige. De hade ju aldrig hört talas om. De kände till Kina, USA, kanske Indien, men andra länder var helt obekanta, så det var genom oss de förstod att det fanns något i Europa och Sverige. Och guden klagade, det var så långt och besvärligt att ta sig till Sverige. Men så lyckades han till slut, och sen berättade han hur vi bodde. Ja, framförallt berättade han om alla ljus, att det blinkade, stjärnor och gat. Och sen såg han vårt hus och sa att det ser ut som 3 våningar från ett håll och 2 våningar från andra hållet.
Ja.
Och precis så ligger ju vårt hus i en liten slänt. Jag gick inte vidare med att fråga guden. Tog reda på det där.
Men du menar att han var inte här i Sverige, utan han färdades andligt hit?
Ja, just det.
Mm, och såg det här i sin vision?
Ja.
Mm.
Jo, de har ju bestämda föreställningar om hur det går till, den här besattheten, hur människokroppen ser ut, vilka kanaler som öppnar sig, och hur guden kommer in. Och
Och chakran och allt det här?
Ja. Mm. Så att det här var ju analfabeter med medien. De kunde inte läsa och skriva tibetanska eller något annat.
Nej.
Men de hade ju namn på 100-tals gudar.
Ja.
Och de kunde beskriva den här kroppen. Och, ja, du sa chakra, så att du centra i. Och det kommer ju från en mycket lärda indiska föreställningsvärlden, det där.
Mm.
De som hade tagit sig ner till, eller bort till dem.
Mm. För det är väldigt intressant, tycker jag. Tycker sånt här också jätteintressant. För numera så finns det kinesisk medicin i Sverige, med alla de som kan det här med nålar. Det finns ju människor, i Indien så finns det olika, också gammal ayurveda heter den läkekonsten. Och det är väldigt mycket sånt här som handlar om kropp och själ, inte bara kropp. Så det är väldigt intressant, tycker jag. När vi tror att vi bara är maskiner.
Nej. Jag skulle gärna vilja gå tillbaks till byn.
Ja, okej.
För att det var ju så att vi kom till en tibetansk flyktingby. Och den här byn det var ju schweizarna som hade hjälpt till att organisera. Man behövde ju nu arbeta med någonting. Det fanns ingen jord att odla. Och därför satt man upp ett hantverkscenter. Man vävde tibetanska mattor.
Jaha.
Var på den tiden. Det fanns inte rum för oss att bo i den byn, utan vi bodde i den hinduiska byn som låg en liten bit därifrån. Det var en backa upp och där i den byn bodde vi. Så att vi upplevde i princip två olika kulturer.
Just det.
Och vi upplevde det här med flyktingskap för första gången. För att det var ju hela tiden konflikter.
Just det.
Men vi fick hyra ett litet, lite sån där lerhus uppe i hinduiska by, i Hiansa hette byn. Där fick vi bo. Och det lilla huset, vi bodde en stege upp. Och där låg vi på golvet. Och så en stege upp till så fick vi laga mat på, över en öppen del. Det var en flicka som hämtade mat varje dag. Eller hämtade vatten varje dag till oss.
Men den här resan, hur många månader var ni borta, sa du?
11 månader tror jag.
11 månader. Mm. Och ni höll er friska också, för att det brukar ju inte vara... Man brukar ju få i sig en massa andra bakterier.
Nej, vi var inte friska.
Nej.
Nej.
Ni blev sjuka, för det är ju det vanligaste. Att man får i sig baciller och virus som man aldrig har provat på förut.
Jag fick ju... Per-Arne skulle vandra iväg till en annan by. Var borta 14 dagar. Under tiden så ramlade jag och dukade foten.
Oj!
Och nästa dag när jag vaknade så hade jag... magen rann.
Ja. Då var inte lätt.
Och då fick jag ta mig ner på stegarna i huset.
Oh.
Komma över en mur. Och ute på fältet hade man byggt...
gropar.
En grop för oss. Och så var det mattor runt. Mm. Det var vårt avträde.
Jag vet. Mm. Bara sånt. Mm. Det är det svåraste i de här länderna. Ja.
För att man hade ju inte toaletter utan man gick ut på fältet med
vatten. Precis. Mm.
Och det varade en månad. Så vi,
du måste ha varit ganska svag då.
Väldigt svag.
Ja.
Per-Arne fick ju gulsot.
Ah, fick du gulsot?
Mot slutet av
vistelse. Ja.
Och Mirenna fick mässlingen.
Jaha.
Jag var inte, men när vi var barn så hörde det till att vi skulle ha barnsjukdomarna.
Så man brydde sig, man...
Nej, det var inget farligt. Hon var jättesjuk och låg i sin sovsäck en vecka.
Mm.
Och när hon blev frisk så vandrade vi ner till den tibetanska byn. Och då fick jag höra att 3 barn hade dött.
Mm. För de var ju undernärda
de
också.
De var undernärda. Mm. Det var ju väldigt mycket TBC.
Ja.
Och väldigt lite mat.
Mm.
Och det hade jag aldrig förstått.
Nej. Så var det ju i Sverige också. Ja. När min pappa berättade om sin mammas och pappas familj. Var liksom 10 barn föddes, 4 4 dog i späd ålder.
Mm.
5 över. Alltså, det var ju så. Därför att man var ju inte tillräckligt stark helt enkelt när man blev sjuk. Nej. Så det är helt annat läge idag.
Mm.
Men er dotter, hon blev... Hon har inte fått några fysiska men om att vara där.
Nej.
Nej.
Det var inga problem.
Nej. Och ni själva, när ni kom tillbaka till Sverige då? Ni kom tillbaka som magra. Inga tjockisar precis som kom tillbaka.
Nej,
jag är väldigt magra.
Jag gick ner 12 kilo.
12 kilo, ja. Mm. Och så blir det ju när man är på ett ställe när man knappt får mat ordentligt.
Mm. Men det var ju en kulturchock att komma hem.
Ja, det var det. Hur var det att komma hem då?
Det var mitt under armstriden, tror jag.
Ja, det första var ju när jag skulle handla.
Ja.
Och det var ju chockartat att se överflödet.
Ja.
Vi hade varit borta tillräckligt länge för att lyfta oss in i det livet.
Ja.
Så att det var nog... ingen av oss arbetade på ett halvår, tror jag. För vi kom inte igång. Det var svårt. Vi hade inga jobb när vi åkte ut.
Nej. Mm.
Och sen uppleva almstriden och tänka, är de inte kloka här? Ja, men inte kloka. Och vi hade ju sett så mycket.
Ja, riktigt elände. Ja. Ja, riktiga problem.
Bråka om några träd.
Sjukdom och död.
Ja, och krig.
Mm. Så att, ja, det var jättesvårt. Och det påverkar ju livet. Och det var ju en del vänner vi aldrig tog kontakt med.
Nej.
Nej. Ja, men vi var förändrade.
Ni var förändrade, ja. Jo, men jag var ju bara i Indien i 2 veckor. Och det jag såg, jag tror att det gjorde att jag... Jag fick annan syn på livet helt enkelt. För att man, då blir våra ilandsproblem väldigt små.
Ja.
Och våran mat. Jag kommer ihåg att jag fick... Min mamma lagade när jag kom hem falukorv med stuvade grönsaker som jag inte tyckte var någon vidare när jag åkte. Men det var det godaste jag ätit hela mitt liv. För då hade jag ätit samma trista mat i 2 veckors tid i Indien. Och då var man ju liksom inte bortskämd när man kom tillbaka. Nej, noll bortskämd.
Nej, nej.
Så man behöver nog göra en sån resa för att få lite perspektiv på hur bra vi har det.
Vårt hus var så litet på den tiden. Vi har byggt ut det lite grann.
Mm.
Men det var ju ett slott.
Det var ett slott, ja.
Det var ett slott.
Mm.
Och det var ofattbart hur man kunde ha det så bra.
Ja, precis. Alltså, kan inte, det här var en bra avslutning på ett program. Det, att säga det. Att fatta hur bra vi har det.
Ja.
Och det gäller ju nu också. Med tanke på vilket otroligt elände och nöd det finns på olika delar av världen. Ja. Så det är svårt att klaga när man har fått perspektiv. Eller hur? Per-Arne.
Ja, jag håller med.
Ja, tack Margareta Bergli för att du kom hit och att du lyckas få hit din man, Per-Arne. Och det är kul för mig att en gång få fråga ut en professor vad han gör, för det har jag alltid undrat. Ja, ni har alltså lyssnat på Radio Tyrelse 91,4. Och jag som har haft det här mycket intressanta samtalet, jag heter Ann Sandin Lindgren.